Det är ju så här i församlingen som vi vet, så gillar vi det där att sända ut folk åt höger och vänster. Du är ändå en del av vår vision. Vinna, förankra, träna och sända. Jag funderar om vi ska också borde sätta in en punkt 5 där, hämta hem tillbaka. Vi ska nämligen också vilja bara snabbt vilja att vår kära vän Nikolina Koskinen ska resa på sig. Så får vi säga hej till dig som har kommit tillbaka till oss. Vi sa för någon vecka sedan att vi planerar att skedja fast henne någonstans i Österbotten. Men ni får gärna hälsa på henne här efter gudstjänsten och krama om henne och ge henne några sedlar som kanske kan behöva här efter sin tid ute i Australien. Och ni kommer få höra henne, av henne säkert senare sammanhang. Jag vill passa på att uppmuntra församlingen lite här. Tycker jag om sånt ibland. Eller inte ibland utan jämnt. Det där, vi har haft en julfest här förra fredagen. Det ska man inte tro, för skulle hälften av er ha kommit hit förra fredagen skulle ni säkert ha chocksvimmat. Bänkarna var lite borta av borden och det var lite andra sorts utsmyckningar än vad ni är vana med. Men det som grep mitt hjärta sen när vi hade avklart denna julfest, det var att x antal ungdomar, utan att jag egentligen sa någonting, så började tjäna och arbeta. Få kyrkan lika fin som den är idag, förhoppningsvis. Jag tyckte det var fascinerande, utan att jag ens han ser så mycket, så mitt allt en par ungdomar med moppen i full hugg. Och en annan som höll på att bära in bänkarna. Och alla andra, vi tjänade tillsammans. Och jag måste säga det, kära församling, vi har ett privilegium, någonting . Vi tar ett annat ord som är lättare för min hjärna att utforma. Vi har förmånen att ha ungdomar i denna församling som älskar att tjäna. Och det tycker jag att ni äldre ska komma ihåg att det är faktiskt så otroligt roligt och enkelt för mig att fungera som någon form av ungdomsledare, grej, figur. När man har att göra med så fantastiska ungdomar. Och igår när vi hade det här God Jul Vasa-projektet så hade vi ett stort gäng med unga människor som ville vara med och hjälpa när vi skaffade en 334% eller någonting som vi gick igenom. Därför är lilla salen indisponibel idag för att det var massa leksaker där. Och det ska ni inte gå och röra. Tack. Men nu ska vi predika lite Guds ord. Jag har ju inte så många timmar på mig idag. Så vi ska läsa Guds ord här ur Markus 28. Det finns inte så många kapitel. Markus 8 ska det vara. Och en vers 22 till en vers 26, jag tycker väldigt mycket om det sammanhanget. Ska vi se om ni får med det där. Vi läser det i Jesu namn. Det kom till Betsaida. Där förde man en blind till Jesus och bad honom röra vid mannen. Då tog han den blinde vid handen och ledde honom ut ur byn. Sedan spottade han på hans ögon, lade händerna på honom och frågade, ser du något? Han spärrade upp ögonen och sade, jag ser människorna gå omkring och det ser ut som träd. Då lade Jesus än en gång händerna på hans ögon och den blinde såg nu bra och var botad. Han sa allt tydligt och klart. Jesus sände hem honom med orden, gå inte ens in i byn. Ur denna väldigt intressanta och fascinerande historia så ska jag idag tala om tre saker som jag finner i denna berättelse. Och vi går rakt in i de här grejerna. För det första, Jesus arbetar alltid med oss på ett personligt sätt. Jag måste gå ner direkt. Alltså, jag har märkt i mitt liv och i ditt liv. Jag håller på att kika på dig ibland. Så märker jag att Gud arbetar med dig på ett visst personligt unikt sätt. Alltså Gud gör alltid saker som han har tänkt för precis mig och som också för dig. Vad gjorde, alltså det tycker jag är lite märkligt, hur Jesus gjorde med den här mannen. Det är svårt att han tog i honom och förde honom ut ur byn. Jag tycker det är lite fascinerande just att Jesus kom och rörde vid den här mannen. Han blev ju inte helad direkt. Ofta gick han ju så att händerna på, ibland satt han inte hans händer, utan hans mäktiga ord bara transformerade helande i full kraft i människorna till höger och vänster. Men här tog mannen, Jesus mannen i handen, ledde honom ut ur byn. Och innan de var ut ur byn så var ju inte mannen helad, eller hur? Jag förväntar mig minst ett preach it vid det fina utlåtande. Nå, ni vaknar väl ännu snart. Men alltså, du måste förstå det. Att Jesus grundsyfte med dig, det är att du ska komma in i den personliga relationen som han har tänkt för just dig. Och det ska betyda, det jag vill säga med det, det är att Gud påbörjar alltid någonting i dig. Med en plan och ett syfte. Men det går väldigt sällan så som du har tänkt det. Det går väldigt sällan så som du har planerat det. Utan det går som Gud har tänkt det. Och vad Gud har tänkt är att du ska upprätta upprättelse, helande och komma in i en djup och nära relation med honom. Nåja. Jag tycker ju att det är så fascinerande hur Jesus arbetar där. Alltså, det är ju nog både Aftonbladet och Expressens första sidestoft vad Jesus gör. Vad står det? Det står att han spottade på hans ögon. Alltså tänk om jag ska börja göra det här. Och det står att han spottar på ögonen. Vad betyder det? Ja, om inte Jesus har en sån här väldigt fin teknik i form av spottsalvor, så måste han spotta minst 2 gånger. Och hur ser det ut egentligen? Låt oss blunda och se bilden framför oss. Ja, det var en skrämmande syn nästan för mig. Alltså, Jesus träffar den mannen, tar ut honom, ingenting helande hänt, och alla människor funderar, vad ska nu ske? Och då börjar Jesus med en spottkampanj. Spit yourself to freedom. Copyright of Jesus. Alltså, han börjar spotta på den här mannen. Och så ber han för honom, och så frågar han, vad ser du egentligen? Och den mannen har ju varit blind ett bra tag, så han får för sig att det är massa träd runt omkring honom. Jag ser en skog, o herre. Och Jesus tänker, ja, det måste nog rätta till, och så ber han igen. Och så pling, så ser han tydligt och klart människorna som de ska göra. Men jag skulle vilja säga att med det här att vi hoppar till den där nästa sliden, så ska jag vilja säga så här. Att vi, fråga lov av pastor Stefan innan predikan, så jag får säga ordet vi här. Vi tror att det kristna livet är en process där Jesus gör någonting med dig. Och fortsätta göra någonting med dig ända tills du kommer hem till honom. Alltså Jesus påbörjar ett verk i oss. Och han fortsätter arbeta med oss ända in i Jesu Kristi dag. Filipperbrevet 1:6. Finns i min förlovningsring. Var svårt övertygande guldsmed, minns jag. Men dit kom det i alla fall. Alltså, du ska inte vara så nervös och rädd om du tycker att det händer ingenting med mig. Du kanske har funderat på det med den kristna tron, att det är bara lite jobbigt och lite eländigt. Jag får inte grepp om allting. Men vad är gott mod? Den blinde blev inte hela direkt heller. Han fick nys om det här Jesus. Han fick först dras med Jesus ut ur byn. Och vad hände sen? Då började spottloskorna flyga och träffa honom på ögonen. Och sen såg han lite träd. Och det sist, när Jesus verk med honom var klart, så blev han helad. Därför ska du inte, kära vän, vara så nervös om du tycker att ja, men det som Gud gör i mig, men det händer ju ingenting. Gud gör alltid det på hans sätt. På hans unika sätt. Så vi tror ju alltså att det kristna livet är en process som är igång i oss under hela vår väg här på jorden. Det andra som jag hittar i den här berättelsen, det är att ibland så är det ju så faktiskt, och jag tycker lite om den här fina bilden här, att vi behöver få upp våra ögon så att vi inte ser människorna, så att vi ser människorna som människor och inte som träd. För det är faktiskt ganska lätt hänt att vi börjar se oss själva, människorna som vi har runt omkring oss, inte som Guds älskade, unikt skapta varelser, utan bara som objekt. Vad gör man med objekt? Det finns en bra parallell, lite berättelse i hur lärjungarna såg egentligen saken. Jag vill bara läsa 2 verser ur Johannes 9. Och det är vers 1 och 2. När Jesus kom gående fick han se en man som var blind från födelsen. Hans lärjungar frågade: Rabbi, vem har syndat? Han själv eller hans föräldrar eftersom han föddes blind? Och jag tycker jag funderar på det där idag när jag låg och mediterade samtidigt som skidskytte pågick på rutan. Så funderar jag för mig själv. Det är ganska vanligt att vi människor tänker på det sättet. Vi får den frågan, när vi ser någon människa som har det svårt och jobbigt, så kopplar vi direkt och börjar fundera, vem har syndat? Vem har gjort fel i den här situationen? Och jag tycker att lärjungans fina logik där, är det han själv som har syndat? Och när ska han hunnit med det om man blind sedan födseln? Vi resonerar ju ofta så där, kära vänner, och jag tror det är lätt hänt att när Guds kärlek på något sätt svalnar i oss, så börjar vi se människorna runt omkring oss som träd, livlösa varelser. Människor utan vad vi ser, i alla fall inte så mycket av Jesus i dem. För jag tycker det är så bra, det har jag talat med er om hela hösten, att Jesus, han ser alltid något gudomligt i människorna runt omkring oss. Eller oss? Honom kan vi säga, för grammatikens skull. Säger du det? Och jag måste, när jag sagt på några ungdomsmöten, men jag tycker om den här berättelsen ändå med Matteus, vår kära tullindrivare. Jesus såg inte honom som den här avskyvärda personen, utan han såg honom som den här framtida aposteln. Och Jesus, han gick ju dit och tog hand om den här personen och sa: följ mig. Och han får med, och vart får de? Jo, hem till Matteus supfest. Jag tycker det är väldigt snärtigt att Jesus får med dit. Och fariserna blev lite nervösa och frågade: vad ska du dit och göra? Och Jesus säger: men det är de sjuka som behöver hjälp, inte de friska. Och ibland funderar jag, hur mycket kärlek har vi för de sjuka? Inte så mycket vad det lät som. Det är de som behöver vår hjälp. Det är de som behöver få Guds hjälp. Men om inte vi går till de sjuka, hur ska de sjuka kunna få någon hjälp av oss? Därför tror jag det är så viktigt att vi oftast visar uppskattning till varandra. Så det kan du fundera på. Men jag skulle vilja prata lite, någon minut bara om den här sista punkten här. Ibland så tror jag faktiskt det är så att Jesus måste komma och beröra våra hjärtan, så den här kärleken till våra medmänniskor börjar växa till liv igen. Han säger ju en befallning i Johannes. Någonstans säger jag vad det står. Jag minns inte om det är 16:13 eller något sånt. Så står det att denna befallning ger jag er, att ni ska älska varandra. Och hur älskar vi varandra då? Är det inte genom att göra goda gärningar, visa uppskattning, bry oss om varandra? Och jag tror ibland så måste Jesus komma igen och sätta våra händer på oss, så att vi slutar se människorna som livlösa träd och istället börja se dem med samma ögon som Jesus ser dem. För jag brukar fundera för mig själv ibland att, Anders, har du passion? Hörde att ni fick höra om passion förra söndagen. Anders, har du passion för de förlorade? Har du kärlek till de som är där ute och lider? Anders, älskar du de här 150 familjerna som vi med Guds nåd ska få hjälpa den här julen? Har du passionen? Eller måste du böja dina knän ännu en gång och säga: Jesus, öppna mina ögon så jag ser människorna inte som livlösa objektiv. Objektiv kan man också se dem som objekt. Det är ännu värre om man ser dem som objektiv förstås. Men att vi istället får den här kärleken i oss och börjar se dem så som Gud ser dem. För tror du så här att Gud har en plan för alla människor? På riktigt, alltså i ditt hjärta, tror du att Gud har en plan för varenda människa? Lever du på det sättet mot de människorna då? Lever du på det sättet att du verkligen visar dem hela din varelse och karaktär att jag tror på dig? Jag besöker den som är sjuk. Jag tar hand om den som lider och har det svårt och jobbigt. Jag vill inte vara en sån människa som ser mina medmänniskor som träd. Utan vill vara en människa som med mitt liv, med Guds hjälp, kan vara en människa som förmedlar läkedom åt folket. Som tar hand om de slagna och rivna fåren. Som visar den här världen att det finns hopp i en hopplös värld. Och det finns ett budskap som kan förvandla, som vi hörde det fina vittnesbördet berätta om, som kan förvandla människor, som kan ge en evig glädje, en evig kärlek och ett evigt hopp. Och det kommer, kära vänner, när vi låter Jesus röra våra hjärtan. Och vi kan sammanfatta det på det här sättet. Att vi tror att Guds rike bygger på kärleksfulla relationer. Jag tror det i alla fall. Att om vi älskar varandra med Guds kärlek, så kommer vi, eller så kommer jag automatiskt tro att Guds rike att expandera. Sista punkten som jag tyckte om att ha med. Jesus och Gud värnar alltid om familjen. Jag tycker det är intressant att när han blev hela den här killen, så säger Jesus att få inte tillbaka till byn, utan återvänd hem. Få hem. Dela glädjen, kärleken med din egen familj först. Jag tror att om vi vill få Guds rike att lyckas, så ska prioriteringen alltid vara först och främst Gud förstås. Men på andra plats måste alltid familjen komma. Vi får aldrig låta jobbet, församlingen eller någonting annat vara viktigare än vår egen familj. Jag tror det. Och jag på något sätt finner den här berättelsen när Jesus sa att nu när du upplevt det här miraklet, han kanske vill hänga med Jesus där, eller kanske vill ha en evangelistkampanj där i Betsaida. Men Jesus sa åt honom, få hem. Var med din familj. Och det är viktigt, kära församling, att ibland så när vi tystnar ner oss inför Gud, så kan vi höra orden till oss när Gud säger, gå hem till din familj. Ta hand om dem som står dig närmast. Visa dem uppskattning, kärlek, vördnad, respekt och så vidare. Jag har slängt ut en fråga där. Att hur ser ditt liv ut? Måste du omprioritera ditt liv och din tid? För inte ens församlingen får vara viktigare. Den får absolut inte vara viktigare än din egen familj. Du får aldrig sätta familjen på församlingens altare. Utan prioriteringen borde vara först Gud, sen din familj, sen församlingen, jobbet, hobbyn etc. Vi bygger, i alla fall vi i Sion, vill bygga församlingen på familjens grund. Därför är det inte så farligt om några barn springer här och där och ropar här och där. Inte så farligt. Jesus kommer tillbaka samtidigt när han ändå har tänkt komma tillbaka, fast de ropar och skriker ibland. Jesus sa, låt barnen komma till mig. Och redan då så såg man ju Jesus prioritering. Familjen. Jesus vill alltid prioritera det. Och jag sammanfattar den sista punkten så här. Vi tror att Gud alltid prioriterar familjen framom arbetet och församlingen. Det är ju bra. Tror jag. Betyder ju inte att om det nu har gått snett för någon av oss, så gör det oss jämt och ständigt. Betyder inte att vi behöver gå hem och må dåligt. Vi kan ju fundera att ska vi fortsätta på samma sätt, eller kanske vi kan göra någonting annorlunda. Om det är så att vi tycker att Gud aldrig gjort någonting med oss, behöver inte betyda att vi gör det hela vårt liv. Då kan vi bara sätta vår tilltro till att Gud kommer att göra processen klar med mig. Gud kommer att slutföra det som han har påbörjat i mig. Och med punkt 2 så kan vi också, om vi tycker att människorna, de är bara, låt oss kalla dem objektiv, det minns ni i alla fall då. Så kan ni be till Gud, Gud, rör mitt hjärta så jag får kärlek till mina medmänniskor. Som också vi fick höra av Oskar här. Han har sån kärlek till sina medmänniskor att han lämnar det bekväma och går ut i tro. Som våra kära ungdomar som imorgon far iväg till Filippinerna. Det är lite enklare att fira jular hemma än att fara ut dit på ett sätt i ovissheten. Men man gör det för att man älskar Gud och hans rike. Och älskar man Gud, lyssna, då älskar man automatiskt också människorna. Och för det tredje, prioritera din familj. Kan ju på sin plats att kanske du inte haft så mycket kontakt med någon familjemedlem eller släkting. Kan göra det idag. Det är inte så svårt. Nu ska jag göra någonting i stor oerhörd frimodighet, men det blir ändå inte så mycket lovsång och så vidare efter möten. Så jag gjorde på ett ungdomsmöte nämligen. Och det är inte så att alla av oss har inte en telefon ännu. Man kan få en av mig om man vill. Men jag skulle vilja alla som har en telefon med sig, skulle ni kunna bara ta fram den snabbt? Så gör jag en favorit i repris och vi kan avsluta mötet på det sättet. Jag skulle vilja att du skriver: tack för att du finns i mitt liv. Och så skickar du till 5 människor som har betytt någonting för dig. Men kan man göra sånt i en kyrka? Ja, klar. Det är det vi gör nu. Tänk vad sådana små ord kan betyda mycket för den som får höra det. Enkla ord. Ja, men det kostar 30 cent. Kan få en euro av mig. Kan du göra nästa vecka igen? Så skriv bara att du får välja språkfritt. Helst din tungor. Men skriv någonting som de här små orden: tack för att du finns i mitt liv. Och skickar till 5 personer som har betytt någonting för dig. Och det kommer att göra dem så oerhört glada och välsignade. Så ska vi avsluta det mötet på det sättet. Genom att vi tillsammans nu kommer att välsigna kanske 500 människor. Och sprida uppmuntran och glädje till 500 människor. Vad är bättre än det, kära vänner? Är inte det som kallas församling, gemenskap och byggande av Guds rike.